Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow.
Mm.
Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort. Liksom.
Det är inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket moln har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
Det här är överkursen i incels, det vill säga hela Emmas intervju med Peter Ueda som är forskare vid Karolinska institutet samt författare till boken Man går sin egen väg som handlar om manlig sexlöshet. Peter berättar bland annat om varför allt fler unga, både kvinnor och män, inte har sex. Om ifall den världsbild incels har att några få så kallade chads monopoliserar kvinnor verkligen stämmer. Och om man tror att vi kommer fortsätta att prata om incels i framtiden. Men först, skulle han säga att manligheten befinner sig i kris?
Man har ju sagt att manligheten befinner sig i kris, åtminstone sedan 60-talet, säkert långt innan det också. Att ja, nu när traditionella könsroller luckras upp och mannen blivit någon kugge i konsumtionssamhället och tappat kontakten med sin urman inom sig. Vad ska hända med honom? Blir han mesig? Blir han vilsen? Och kommer då själva manligheten att befinna sig i kris? Så jag tycker att det är ett tomt ord, ordet kris. Däremot kan man väl säga att nu går det helt åt helvete åt en större andel av männen, kanske jämfört med tidigare. Och jämfört med samma andel för kvinnorna. Så man kan väl säga att för vissa individuella män är det kris. Men att säga att manligheten definierat då som värderingar eller beteenden bland män, att den är kris, det tycker jag nog inte.
Och när du säger då att det går åt helvete för fler män, vad syftar du då på?
Jag syftar på män som kanske inte kommer in i samhället, som fastnar i missbruk och kanske datorspel, aldrig kommer liksom få fotfäste, kronisk arbetslöshet och så småningom en tidig död av olika desperata anledningar. Och det är väl det som Ja, det är väl definitionen av att det går åt helvete.
I Sverige har man ju pratat ibland också om en pojkkris i skolan. Alltså att färre pojkar liksom går ut med fullständiga betyg. Det är också liksom en liten del av den här problematiken.
Ja, det är väl ett tecken på att det är fler män som halkar efter i utbildningssystemet och att det börjar ganska tidigt. Och tittar man på de som tar sig vidare till universitetsstudier nu, så är det 60% där kvinnor på universitetscampusen idag, ännu större könsskillnad i USA. Så tittar man på utbildningssystemet nu, så går det ju bättre för kvinnor jämfört med män i snitt. Och om det är en funktion av att det är fler kvinnor som fått chansen att utbilda sig, och då har det synliggjorts att det här utbildningssystemet inte passar vissa män, eller om det verkligen har varit någon sorts förändring som gör att det har blivit svårare för vissa män. Det vet man väl inte. Samtidigt så är det väl också att många jobb för då män som inte går vidare till högre utbildning har också försvunnit, och det har givit upphov till större problem i den här gruppen.
Är det här med sexlöshet bland män ett nytt fenomen?
Absolut inte. Alltså, man ser ju redan i genetiska studier där man tittar på hur många män respektive kvinnor har reproducerat sig genom mänsklighetens historia, och där ser man att det är fler kvinnor än män som har gjort det, vilket betyder att många män blev utkonkurrerade från reproduktion i alla fall. Och det finns ju massa beskrivningar av manlig ensamhetssorg och frustration, ja, från många år tillbaka. Så att manlig sexualitet är inte något nytt. Däremot, det som är nytt är väl kanske att normerna gällande sexualitet har förändrats. Att det har blivit något som är väldigt viktigt, en viktig del av ditt självförverkligande, och att sexualiteten är överallt i media och i sociala medier och så. Så att upplevelsen av att vara en sexlös man har nog förändrats. Att den är mer driven av FOMO och en känsla av att inte nå upp till ideal eller att leva livet fullt ut. Och det kan man väl se som ett nytt fenomen.
Det där påminner ju lite om det man har pratat om, just det här att idag när vi har så mycket valmöjligheter så blir det ju också kanske väldigt skambelagt om man inte lyckas nå liksom den här fulla potentialen eller idealen. Är det här liksom en del av det? Att förr kanske man fick bara helt acceptera att man var en fattig man som aldrig skulle ha råd att gifta sig och skaffa familj, medan det idag liksom borde vara möjligt för alla att nå dit.
Ja, i och med att vi har fått... Och det är en bra sak att fler individer har större möjligheter att leva på det sättet om de vill. Men det har väl också skapat en press eller mer förväntningar och en bild av att det är mer individens ansvar att bygga sitt liv, att ta för sig och att vara entreprenören i sitt eget liv. Och i det ingår det då att bli mer attraktiv på dejtingmarknaden, så man hittar en partner. Man ser ju det här runt omkring i media och sociala medier på ett sätt som man kanske inte gjorde för 100 år sedan. Så absolut, det tror jag.
Men är det bara män då som är sexlösa nu för tiden? Är det inte generellt så att unga människor har mindre sex?
Jämför man med 20-30 år tillbaka i tiden, så är det ju en större andel av både män och kvinnor bland de unga vuxna som inte har sex.
Vad beror det på då?
Den största anledningen är väl att det är fler som är singlar under en längre tid nu. Och att vara singel är ju kopplat till att inte ha sex.
Hänger det också samman med liksom, sociala medier eller minskad alkoholkonsumtion? Att man liksom sexdebuterar senare?
Det finns ju mycket hypoteser kring det där, och det är svårt att säga vad exakta orsakssambanden är. Men en del är väl att förr i tiden så förväntades man att gifta sig med första bästa när man var ganska ung, vare sig man ville eller inte. Kanske det var liksom en nödvändighet för att betraktas som en vettig samhällsmedborgare, medan nu är ju valmöjligheterna fler. Och man utbildar sig längre, man skaffar sitt första jobb senare och även en långsiktig relation då, ofta senare, och vissa inte alls. Så man kan väl säga att det ingår i paketet av fler livsval som finns tillgängliga, och att man då skjuter upp många saker till senare i livet.
Jag vet att du också har forskat på sexlöshet i Japan och kommit fram till att den är särskilt utbredd där. Vad beror det på?
Olika faktorer. Jag tror, för det första är ju den japanska kulturen mer kollektivistisk. Det handlar inte om att sälja in dig själv som individ, och utbildningssystemet är inte riktigt utformat så. Och dejtingmarknaden är ju en plats där du måste kunna sälja in dig själv. Så hela kulturen är lite mer awkward och mindre individualistisk, och det gör väl att det är en större andel som tycker det här är svårt att hitta en partner. Sen så i Japan så är det väldigt stort fokus på manlig socioekonomisk status som en attraktivitetsparameter. När du tittar på deras datingappar så kan du ibland se att första sidan, profilsidan, visar mannens bild, ålder och årsinkomst. Utan motsvarande då på kvinnosidan.
I väster är kroppslängd istället, eller?
Ja, det är väl det. Och kanske, ja, yrke är väl ganska viktigt i väst också. Men man är inte lika...
Just pengar, ja, det är lite känsligt.
Det är lite, man skriver inte sin årsinkomst i siffror riktigt på samma sätt. Och det här är ändå en ganska utbredd och accepterad värdering. Den finns ju även i väst, men kanske lite mer romantisk bild på partnermarknadens mekanismer här. Och samtidigt i Japan är det väl svårare att hitta ett så stabilt jobb, särskilt med hög inkomst, vilket gör att en del män känner att de lever inte upp till nivån som krävs för att hitta en partner, så de ger upp helt. Och det finns ju också en del krav från kvinnosidan på att de ska göra det. Och sen har du ett land där väldigt många är singlar, så blir det ju också lättare att vara singel när samhället är utformat. Så det blir, alltså, när det är en stor grupp så har du en massa kompisar som också är singlar som inte har barn, så du kan leva vidare. Så, och det här förstärker ju trenden att det är många singlar.
Vad menas då med begreppet incel?
Incel är ju kort för involuntarily celibate, alltså ofrivilligt celibat, och är namnet på en subkultur på internet där heteromän som befinner sig i ofrivilligt celibat samlas, oftast med ganska trista och destruktiva värderingar med misogynism och sexism och ett allmänt hat mot sig själva och resten av samhället.
Och det handlar ju då om ofrivillig sexlöshet.
Ja.
Hur vanligt är det att man lever då i ofrivillig sexlöshet?
Det är ju viktigt att skilja på incels och ofrivillig sexlöshet. Alltså incels är ju den här subkulturen på nätet som är väldigt destruktiv, och det är en liten, liten minoritet av alla som betraktar sig själva som ofrivilligt sexlösa. Och det är ju väldigt svårt att studera ofrivillig sexlöshet, för definitionen är ju svår. Jag menar, om du tycker att du är ofrivilligt sexlös men gör ett frivilligt val att inte anstränga dig för att göra något åt situationen, liksom, kan man säga att du är ofrivilligt sexlös då? Det är väl kanske lätt att titta på andelen sexlösa som säger att de är missnöjda med sin situation. Och då tittar man på studierna, så är det väl ungefär hälften av dem som inte har sex som säger att de är missnöjda med sitt sexliv. Även om de frågorna kanske inte är direkt utformade för att undersöka hur man upplever sin sexlöshet. Så de är också lite svårtolkade, men det är en stor andel. Ett annat sätt att fundera på det här är ju att se på forskning som undersöker vad som gör människor lyckliga, eller när de säger att de är som lyckligast, och vad som är viktigast för dem i livet. Och då kommer ju intima relationer väldigt högt upp nästan i alla studier. Så då kan man anta att det är många sexlösa som troligen skulle mått bättre om de inte varit det.
Just det. Men kan man också vara liksom sexlös trots att man lever i en relation, om man till exempel har en partner som liksom har andra typer av behov än vad man själv har?
Absolut, det är ju en annan typ av sexlöshet att leva i en sexlös relation. Och jag har gjort en studie på det i England där jag tittar på sexuellt inaktiva individer. Och då ser man att folk går från att vara oskulder till att bli sexlösa singlar till att bli sexlösa i en relation. Ganska deppig kurva att se på. Så det förekommer också. Men det är inte riktigt den ofrivilliga sexlösheten som får uppmärksamhet kanske i media och i övriga samhället.
Är det fler män än kvinnor som lever i ofrivillig sexlöshet?
Det är svårt att definiera, att i och med att vi inte riktigt vet hur män respektive kvinnor då upplever sin sexlöshet. Men man kan väl säga att det är fler män som uppger missnöje med sin sexlöshet, och ett starkare missnöje än motsvarande grupp kvinnor.
Är det en särskild typ av män som ratas då av kvinnor?
Man kan ju studera de här sakerna på gruppnivå, så för en individ behöver det inte betyda någonting, standard brasklapp. Och den mesta forskningen är faktiskt gjord på attraktivitet, alltså vad som gör män mer gångbara på datingmarknaden, medan jag fokuserar ju mer på inversion av det, hur man diskvalificerar sig från kvinnlig uppmärksamhet. Men om man extrapolerar den forskningen i alla fall, så kan man ju säga att låg socioekonomisk status eller låg status i det samhället som du råkar befinna dig i konsekvent är associerat med sexlöshet eller att inte ha en partner. Och det här ser man ju i alla kulturer som studeras.
Är det starkare än fysisk attraktivitet?
Ja, det är ju jättesvårt att jämföra eftersom vad ska du ha för enhet? Liksom, poäng på en 10-gradig skala i fysisk aktivitet jämfört med motsvarande i status. Så jag tycker det är jättesvårt att
gradera.
Liksom. Ja, alltså att jämföra olika valutor när det inte finns en gemensam enhet. Men man kan ju säga att alltså, du behöver ingen studie för att visa att det är sämre att vara inte snygg än att vara snygg. Eller att det är bättre att vara lagom lång än någon sorts extrem. Men det finns ju lite studier på det också förstås. Så alla de här sakerna är ju viktiga. Med detta sagt så är det ingen grupp som är helt exkluderad om man bara tittar på de här gruppskillnaderna. Alltså det är bättre att ha högre inkomst än låg inkomst, men det betyder inte att sannolikheten för att ha en partner är noll bland dem med låg inkomst. Det betyder bara att den är högre bland dem med hög inkomst. Så man ska inte övertolka de här studierna.
För apropå det här att övertolka de här studierna så tycker jag ju också att det är lite en del av den här incelrörelsen. Att man har ganska bra koll på forskning som gjorts inom det här området, men man kanske ser det som lite väl deterministiskt.
Ja,
kan alltså, du hålla med om det? Att man är väldigt drastisk med att säga saker som att kvinnor vill inte ligga med män som inte tjänar pengar eller att man ska ha en viss typ av haklinje för att få sex och så vidare. Yeah.
Och det här tycker jag, alltså forskarna är ju också delvis skyldiga, och jag ser inte att forskarna matar incels, utan övertolkning av små samband i studier som inte behöver betyda så mycket i verkliga världen. Alltså det finns ett samband mellan inkomst och sexuell aktivitet eller mellan, jag vet inte, hur mycket attraktivitetspoäng du får beroende på din käklinjes utformning eller vad de har gjort för studier. Och då skriver man det. Men det här sambandet, det säger egentligen inte om hur betydelsefullt det är. Och som jag sa tidigare, det är inte en jämförelse med 0% sannolikhet att ha en partner och 100%, utan det kanske är 50-60% eller något sånt. Och då övertolkar man gärna de här sambanden, hittar massa anledningar till att det är så, kanske evolutionslära, att det är kopplat till styrka och testosteron som ökar överlevnaden hos avkomman och därför borde kvinnor dras till det här eller någonting sånt, och så blir det en stor story kring det. Men sambandet kanske bara var 50% jämfört med 60% eller något sånt.
Jag tycker David Bass är ett exempel på en forskare som jag tycker drar väldigt liksom drastiska slutsatser utifrån den här typen av forskningsstudier.
Absolut. Alltså hela hans karriär är byggd på just att hitta skillnader i sexuella preferenser som man sen kan koppla till evolutionslära eller bakomliggande då teorier. Så han har ju ett intresse av att sälja den här storyn, för varje gång han skulle försöka rejecta sina hypoteser så skadade ju hans forskningsfält. Men samtidigt så finns det vissa mönster. Alltså han har ju också mycket poänger, säga vad man vill om tolkningen, och att vissa mönster återkommer i olika kulturer, i olika tidsperioder, olika typer av samhällen och samhällsgrupper, och det kanske säger något om någon sorts universell mänsklig tendens till att kvinnor och män har vissa preferenser.
Är det här med incels ett renodlat heterofenomen?
Om vi med incel menar just den här destruktiva subkulturen på nätet, så är den ju dominerad av heteromän. Sen finns det väl lite kvinnliga incels som kallar sig femcells, men väldigt få. Det finns säkert gay incels om man letar. Men om man då tittar mer bredare på sexlöshet bland män, så ser man ju att straighta män i olika studier har lite högre andel sexlöshet än gay män. Gay män har fler sexuella partners i snitt.
Är gay män mer nöjda med sitt sexliv?
Det är en svår fråga. Jag tror det skiljer sig väldigt mycket. Men man kan väl se skillnaden på Grindr, alltså gay hookup-appen jämfört med Tinder. Den straighta delen av Tinder säger väl en del. Och det finns väl vissa som säger att om den manliga sexualiteten fanns hos alla, även kvinnor, så skulle hela Tinder också se ut som Grindr. Jag vill inte sprida liksom stereotyper om gay män, men vad ska man säga? Det är ju sant. Just det. Alltså att det finns en mer transaktionell inställning till sex i den gruppen i snitt.
Varför har man pratat så mycket om då incels? Varför får de här männen så mycket uppmärksamhet?
Jag tror att det är för att det är en ganska spektakulär story som är lätt att sälja in. Alltså det är män som är oattraktiva eller upplever sig själva som oattraktiva som det går dåligt för. Och de drivs av ganska hemska värderingar. Och att folk kanske älskar att hata hatet som kommer från dem för att de förtjänar att kritiseras. Alltså att det är uppenbarligen att de har dåliga värderingar och de säger hemska saker och då är det fritt fram att hata på dem. Och det här gör ju att det är en juicy story för media att skriva om. Sen har ju vissa incelmän begått fruktansvärda terrorbrott också som ger väldigt mycket uppmärksamhet förstås.
Det är väldigt spektakulärt.
Ja. Mm.
Men incels är ju inte den enda liksom gruppen av missnöjda män som är i farten just nu. Man pratar ju också om liksom en allt större rörelse av mansrättsaktivister. Hur förklarar man uppkomsten av den rörelsen?
Alltså mansrättsaktivister är ju som kvinnorättsaktivister fast då tvärtom. De försöker belysa problem som är specifika för män och situationer där samhället och normer missgynnar män som grupp. Till exempel då att män oftare dör i olyckor, de oftare tar sina liv, överrepresenterade bland riskfyllda jobb och i USA oftare förlorar då vårdnadstvister eller att utbildningssystemet inte är bra för många pojkar och så. Och inom den här gruppen så finns det ju en varierande grad av vettighet. Du har ju de som är extremer och fokuserar på att rama in alla frågor i ett nollsummespel mellan män och kvinnor och de verkar drivas mer av ett förakt mot kvinnor än att vilja göra det bättre för män. Medan andra inom de här grupperna är mer vettiga och nyanserade. Och man kan förklara uppkomsten med att det finns områden och situationer där det i snitt är lite sämre att vara man, verkar det som.
Och att det här är en försämring som också har liksom blivit allt tydligare de senaste decennierna.
Det verkar så i alla fall när man tittar på utbildning kanske, och ekonomi, arbetsmarknad. Medan många av de här aktivisterna menar väl att det här är något som har funnits i alla tider. Att ja, män har skickats ut i krig, förvisso av andra män. Men, eller att de ofta har då tvingats jobba hårt för att få ekonomin att rulla medan det inte varit samma krav på kvinnor och sådär. Så, men de har ju fått mer utrymme nu på internet att kunna då mobilisera sig på ett mer effektivt sätt än tidigare kanske.
För min uppfattning har varit lite att de här grupperna är kopplade också till liksom högerextremism. Stämmer det?
Delvis överlappande är de ju. Fast inte helt överlappande. Alltså det är mycket en amerikansk fenomen det där tycker jag. Där alla frågor blir väldigt polariserade och så. Visst, de här åsikterna finns ofta inom högerextremister, men inte alls begränsade till det.
Bland de här mansrättsaktivisterna finns det liksom en utbredd uppfattning om att män har rätt till sex?
Det tycker jag generellt inte. Alltså om vi pratar om män som hänger på mansforum på nätet. Incels generellt, de hatar ju främst sig själva och orättvisan över att de har fötts in i en så genetiskt dålig position på datingmarknaden. Manliga självhjälpare av olika slag, de menar ju ofta att män måste ta sig i kragen och förtjäna kvinnlig uppmärksamhet genom att på olika sätt bli bättre män. Och sen kan man diskutera om deras förslag till hur de ska göra det då är konstruktiva eller inte.
Det är sådana som Andrew Tate och Jordan B. Peterson till exempel.
Även om de två är ganska olika.
Ja.
Men det är ju inte att män har rätt till sex som är utgångspunkten där. Det finns väl en liten fraktion av incelrörelsen som skriver att ja, sex är en manlig rättighet och att staten ska redistribuera kvinnor från attraktiva till oattraktiva män. Men det är en ganska liten del av incel-subkulturen. Så jag skulle säga att generellt i de här grupperna så är inte det en utbredd utgångspunkt.
Vad menas då med redpill-rörelsen?
Redpill är ju en metafor från filmen Matrix där man antingen tar det blå pillret, går tillbaka till illusionen och lever,
La La Land.
Ja, lever lyckligt ovetandes om sanningen som man istället då får se om man tar det röda pillret. Och när sanningen är obekväm och deprimerande men den är ändå viktig att se på något sätt. Och om man väljer det, då har man tagit röda pillret. Och den här metaforen har ju använts av en del mansrörelse på nätet. där de menar då att samhället har sålt männen en lögn, att de egentligen är den gruppen som har det tuffare, som är diskriminerade, men att det finns någon sorts feministisk konspiration som emaskulerar dem och gör dem oattraktiva och får dem att jobba hårt och offra sig själva för ekonomin. Och att genom att ta det röda pillret och så ser man sanningen kan ta sig ut från det här systemet och till och med använda de här insikterna till olika lifehacks som gör en plötsligt mer attraktiv eller lätt att tjäna pengar, kommer ju ofta i samma paket då.
Är det här också liksom överlappande med incels?
Ja, även om incels menar ju, för många av de här manliga självhjälpsrörelserna menar ju att du kan ta det röda pillret, se sanningen, utnyttja din kunskap för att få mer ut av livet, för att bli mer attraktiv, för att bli mer framgångsrik. Medan incels, de menar ju att de tar det svarta pillret, som innebär att du ser sanningen och sanningen är att det är helt kört för dig oavsett vad du gör. Så det spelar ingen roll.
Och det är nästan som en sorts, vad vet jag, liksom självmordspakt då nästan.
Det är en uppgivenhetspakt.
Yeah.
För att de menar väl att det är jobbigare att tro att det finns en chans till förbättring och att fortsätta misslyckas än att bara ge upp helt och acceptera sin situation, samtidigt som de uppenbarligen ägnar mycket av sin tid till att klaga på just sin situation.
Och det måste väl ändå vara liksom ganska starkt kopplat till den här lite mer deterministiska synen på liksom biologi och vilka förutsättningar man föds med.
Ja, det kan man ju säga. Alltså incels, till skillnad från de här självhjälpsrörelserna, menar ju att det är genetiken som är viktigast. Att bara genom ditt utseende eller genetiskt programmerade beteende så är du körd på datingmarknaden. Medan de här red pill-människorna mer menar att du kan modifiera ditt öde genom att modifiera ditt beteende och då använda insikterna till att få vad du vill från livet. Så de menar med att det är miljökomponenten som är en konspiration och att du kan ta dig ur den genom att modifiera din miljö.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
A-kursen sponsras av Destination Uppsala.
Du vet ju vad det är för vecka den här veckan, eller hur?
Det är veckan då det äntligen blir vår.
Äntligen, som vi har längtat. Alltså den här april har ju inte varit särskilt bjussig, får man väl säga.
En seg satan.
Men Clara, vet du hur man bäst firar in våren?
Jag tror att jag som stockholmare skulle kunna möta våren om jag bara tog tåget en liten bit.
Ja, för glöm det här du har hört om att du ska möta våren i Paris. Det man ska göra är ju att möta våren i Uppsala.
Nu blomstrar Uppsala.
Precis, och jag menar, det här blir ju väldigt tydligt i samband med sista april, att man ju firar storslaget i Uppsala, att våren äntligen är här. Men vill man ha det lite lugnare så kan man ju faktiskt ta och åka någon dag i maj. Och då kommer det ju vara lite lugnare när man tar den här promenaden upp för Carolina Rediviva, där vi annars har mösspåtagningen. Och så rör man sig sakta uppåt genom då först Engelska parken och sen fram till Botaniska trädgården. För i de här otroligt vackra parkerna som finns i Uppsala så kan man ju också möta liksom naturens blomstring när alla blommorna ger färg åt den här liksom gråa period som vi nu lämnar bakom oss.
Så jag tar mig till blomstrande Uppsala för att kanske blomstra upp lite själv. Och gå in på destinationuppsala.se och inspireras till allt härligt man kan göra i Uppsala.
Tusen tack Destination Uppsala för att ni sponsrar A-kursen. De som då har de rätta genetiska förutsättningarna, de brukar kallas för chads.
Ja, inom incel-subkulturen så är ju chad shorthanden för en attraktiv vit snubbe då, ofta muskulös, lång, snygg och någon som liksom tar för sig av livet utan ens fundera på om han borde tvivla på sig själv. Och han kan ju vara av andra färger. Är han svart, heter han Tyrone, är han indisk Jamal och så vidare.
Så att det inte bara är liksom den vita mannen som man
Nej,
ser.
Nej, men den vita snubben är Chad.
Ja, i alla fall. Just det. Och de är alltså människans motsvarighet till liksom alfahannen.
Ja, enligt deras ramverk. Då.
Och det är utifrån något biologiskt perspektiv.
Ja, och främst utseende baserat perspektiv kan man säga.
Det finns ju andra påståenden som cirkulerar inom de här rörelserna, som till exempel, apropå det här med Chad, att det är då 20% av alla män, alltså en minoritet av alla män, som får ligga med 80% av alla kvinnor. Mm. Vi känner ju till det påståendet.
Ja, det är den här 20-80-regeln som cirkulerar mycket på nätforumen, och till och med Jordan Peterson har uttalat sig mycket om den. Alltså att de 20 mest attraktiva männen har 80% av allt sex eller 80% av alla sexuella partners.
Stämmer det då?
Ja, alltså det är jättesvårt att undersöka, men jag har ändå i min bok gjort ett försök genom att använda självrapporterad data om sexuell aktivitet och sexuella partners från nationella enkätstudier i olika länder. Och där kan man väl se att bland unga vuxna då, de 20 mest sexuellt aktiva männen har ju 60-70% av allt sex. Eller i alla fall drygt 60%. Kanske.
Så inte helt långt ifrån?
Nej, det är ju inte så långt bort ifrån. Alltså 66 var väl den exakta siffran jag fick fram, även om den förstås är osäker. Men 20-66-regeln är ju inte så långt ifrån 20-80-regeln som ändå oftast avfärdas ganska snabbt när man pratar om de här rörelserna.
Men jag har hört att det ändå finns en twist till
ja,
den här
precis. För poängen med 20-80-regeln enligt de här mansforumen är ju att 20% av männen har 80% av alla sexuella partners, vilket betyder
att de monopoliserar.
Precis, de monopoliserar på den kvinnliga uppmärksamheten på datingmarknaden, vilket då betyder att det borde ju vara fler sexuellt inaktiva män än kvinnor. För alltså de här männen, 80% av männen trängs ju då ut av alla Chads och Tyrones. Och att sexuell aktivitet borde vara betydligt mer jämnt fördelad bland kvinnor, eftersom alla får tillgång till 20-topp% men männen. Men när man gör samma beräkningar på kvinnor så är det är lite mindre ojämlikhet, men jag fick det till 20-56. Alltså att de 20% mest aktiva kvinnorna hade 56% av allt sex, eller ungefär där, av alla sexuella partners. Så det man kan säga är ju att en minoritet av både unga vuxna män och kvinnor har en majoritet av allt sex. Så det stämmer ju inte att vissa män då tränger ut en stor andel av andra män genom att monopolisera på den kvinnliga uppmärksamheten. Även om det tenderar att vara aningen större ojämlikhet kanske hos männen hos kvinnor.
Vad menas då med NoFap?
NoFap är ju en manlig självförbättringsrörelse som går ut på att inte titta på porr och inte masturbera. Deras huvudargument är att porren gör mannen håglös och oattraktiv genom att marinera hans hjärna i endorfiner som gör honom helt, lobotomerar honom nästan. Och att sluta titta på porr är då en guldgruva för självförbättring, att det ger honom mer initiativkraft, mer självförtroende, bättre social kompetens och mer produktivitet och så. Så att det är en manlig antiporrrörelse kan man säga.
Just det, för att här är väl också lite sådär att man kanske kopplar det till, alltså det finns lite vetenskapliga belägg för att man liksom kanske då kan fastna i ett osunt porranvändande, men att man tar det ganska långt och tillskriver liksom det här nästan magiska krafter, just det där att inte då konsumera porr.
Ja, man kan väl säga att alltså ska man göra ett ordentligt vetenskapligt experiment, så ska man väl då slumpa män till att titta på porr och inte titta på porr och se hur det går för de här männen sen. Men det kan man inte göra. Men däremot så finns det ju många anekdoter i alla fall gällande män som fastnat i en destruktiv porrkonsumtion som definitivt påverkar deras liv negativt. Sen kan man ju fråga sig om det är för snittmannen, som förvisso kollar på mycket porr om man tittar på studierna, om det gör så stor skillnad för honom eller inte, och om det verkligen har så stor effekt på social kompetens och självförtroende och så. Men skulle det ha det, så kan det ju bero på att om folk tittar mycket på porr och slutar, så kan de göra något annat med den tiden, och det kanske är något mer konstruktivt.
Dygnet har ju begränsat antal timmar.
Precis, precis. Det kanske förbättrar sömnen också. Och sen att ha någon sorts disciplinrelaterat mål kanske gör att man kan hänga upp sitt självförbättringsprojekt på något som gör att det går lättare att förbättra sig på olika fronter. Men generellt så är väl mycket av NoFap-påståendena, det finns inte så mycket evidens för det.
Vilka skulle du säga attraheras till den här typen av mansrörelser?
Man kan spekulera i det lite, men kanske män som känner sig lite utanför, som inte riktigt etablerat sig i samhället eller känner att de hittat en livssituation där de känner sig uppskattade och sedda. Och de som känner sig lite orättvist behandlade av media kanske, inte känner igen sig i sin situation och i sitt manliga privilegium då. Och det är möjligt att en del i alla fall börjar med att de är ofrivilliga singlar och söker efter självhjälpsråd för dating, och sen hamnar på lite red pill dating gurus och halkar in på mer och mer extrema forum då.
Finns det någon liksom åldersaspekt, att det är framförallt unga killar som...
Ja, det är väl det. Det kan man väl säga. Det är tonåringar till tidiga 20-tal som dominerar de här forumen.
Och såna här självhjälpsgurus, vi har ju nämnt några stycken tidigare, Jordan B. Peterson, Andrew Tate. Vad har de för liksom kopplingar till de här rörelserna?
Det är att de vänder sig till män, och nu är det väldigt stor skillnad på Jordan Peterson och Andrew Tate, men om vi säger Jordan Peterson, en del av det han förespråkar återfinns också i de här mansforumen, även om Jordan Peterson själv inte säger att han tillhör något mansforum. Till exempel det här med att Jordan Peterson, han menar ju att man ska som ung man ta sig kragen och ägna sig åt genuin självförbättring, hitta ett jobb, jobba hårt, ta på sig ansvar, stå rak i ryggen och ta sig an livets utmaningar och allt lidande och vara stark. Och en del av de råden finns ju också i mansforumen. Och tittar man egentligen på Jordan Peterson, är ute och svingar gällande allt möjligt, och jag tycker det är lite synd att han ägnar mindre uppmärksamhet åt unga män nu för tiden och är ute och krigar på andra fronter, som kanske ger mer klick och följare. Men hans grundinställning är ju att det klassiska självhjälpsrådet, det är inte ditt fel att du befinner dig i din situation, men det är ditt ansvar att göra det bästa av den. Och det är det budskapet.
Tycker jag låter ganska tilltalande.
Ja, ja. Så just när man läser hans böcker, självhjälpsböcker, så ser jag faktiskt inte särskilt mycket kontroversiellt i dem. Men han har väl ändå ogillats av mainstream-medierna av andra anledningar, eller... ja, han har porträtterats på ett visst sätt i mainstream-medierna som kanske inte alltid har varit helt, helt neutralt. Sen har man ju killar som Andrew Tate som är mer åt det här röda pillret hållet. Alltså, om du genomskådar de här lögnerna som genomsyrar samhället, så kan du bli framgångsrik och attraktiv.
Escape the Matrix.
Precis, och så kan du köpa en prenumeration på hans Hustle Academy eller vad det heter, och lära dig olika sätt att dra in enkla pengar och bli rik direkt. Och skillnaden här tycker jag ändå att Andrew Tate, han exploaterar ju unga mäns förvirring och desperation genom att tjäna pengar på dem. För uppenbarligen den här Hustle Academy är väl inte mycket värde i det.
Det verkar vara lite av ett pyramidspel.
Ja, precis. Medan Jordan Peterson drivs nog mer av en genuin vilja att hjälpa unga män med de här råden, och de är på olika nivåer. Jordan Peterson menar att du måste gå till roten av dina problem och bygga från grunden långsiktigt att bli en mer attraktiv man som är nyttig för samhället. Andrew Tate säljer in quick fix lösningar att du behöver inte göra så mycket, du behöver bara hassla och lära dig de här knepen, så kommer du ur din situation direkt. Så det är väldigt olika typer av råd.
Tycker du att det är problematiskt att prata om en toxisk maskulinitet?
Jag tycker det är problematiskt för att det är ganska odefinierat. Och ofta är de här diskussionerna i media och sociala medier kring att folk diskuterar kring, alltså de menar olika saker med samma ord. Och toxisk maskulinitet användes ju först kanske för att beskriva det här våldsamma, narcissistiska, hotfulla, aggressiva som finns inom en del män. Men sen har det ju på något sätt, definitionen har blivit mer och mer porös, och nu efter ett tag började det användas till allt som betraktas som liksom traditionellt maskulint, som manliga ambitioner, äventyrslyssnad, tävlingsinriktning och ovilja att visa svaghet. Alltså sådana saker som kanske inte i alla situationer nödvändigtvis behöver vara något negativt. Och det här har ju då retat upp många, inte minst mansrörelserna. Så jag tycker det är bättre egentligen att prata om specifika beteenden och värderingar som man kanske inte gillar, och diskutera dem enskilt snarare än att använda ett så här brett och odefinierat begrepp.
Finns det något fog för känslan att feminismen har gått för långt?
Alltså, det här är ju något som uttrycks av många på nätet. Och jag tror att det handlar om att en del feministiska aktivister har fått väldigt mycket medieutrymme i mainstream-medier. Alltså, aktivister som extrema, alltså som de flesta kvinnor och män inte delar värderingar med, har fått mycket utrymme i media. Till exempel att en Twitter-hashtag som Kill All Men betraktas som okej av seriösa journalister, samtidigt som det då varit tabu att, i alla fall 10 år sedan, har varit tabu att lyfta fram mans specifika problem, för då har det direkt blivit mothuggat. Ja, om du menar att män har problem, betyder det då att du menar att kvinnor inte har problem? Alltså det betraktas som ett nollsummespel. Och det handlar ju också, tror jag, att många av de här då som fått mycket medieutrymme kommit från en akademisk bakgrund där mycket handlar om maktstrukturer och att människor kan delas in i förtryckta och förtryckare, och alla samhällsproblem, alla könsskillnader analyseras utifrån det ramverket då. Och på toppen av den här förtryckarpyramiden finns ju då de vita männen. Och mycket av de här rösterna då, tolkningen av studier av könsskillnader av olika slag, har att de här aktivisterna har tolkat det på ett ganska radikalt sätt, att allt handlar om diskriminering eller förtryck, medan inom de flesta andra vetenskapliga fält, så när man ser en gruppskillnad så ofta så måste man spekulera ganska mycket i mekanismerna bakom dem. Men att just de här ganska radikala tolkningarna har fått väldigt mycket mainstream mediautrymme, och det har väl gett intrycket att det finns ett extremt sätt att tolka olika saker som kanske inte alls, alltså att det är det som är brett spritt, men egentligen så är det bara en liten del av den akademiska feminismen då som kanske står för den tolkningen.
Jag tänker mig också att, jag menar, samhället har ju förändrats så snabbt också, och jag menar, som jag till exempel som vit akademiker kvinna är ju enormt privilegierad och förmodligen väldigt mycket mer privilegierad än många män i Sverige. Och jag tänker mig att det är viktigt också att förstå det, de förändringarna som har skett, och att just den här traditionella makthierarkin kanske också har förändrats väldigt mycket.
Ja, alltså om du är en man född på 90-talet, du var inte med när kvinnor saknade rösträtt eller när kvinnor förväntades att bli hemmafruar och inte ha några egna ambitioner. Utan det enda du har sett kanske är att det går lite bättre för kvinnor i skolan och
Me too.
Ja, me too, och de här mainstream media aktivistiska journalisterna som kanske fått väldigt mycket utrymme och vars värderingar inte delas av de flesta. Och då känna att du ska behöva ta ansvar för vad män gjorde för 50 år sedan, eller för den delen vad män gör i, säg, andra länder där det är betydligt mer då kanske kvinnoförtryck och så. Att du själv som individ känner inte igen dig, eller tycker att det är orättvist att du skuldbeläggs för andra män, så från en tidigare annan tid eller från en annan del av världen, deras felsteg eller deras dåliga värderingar. Och att den känslan då, att det här är inte riktigt vad jag känner igen mig med, den blir då kanske en ingång till de här mansrörelserna. Och det finns väl en ironi i det hela, att en del sådana här feministiska akademiker och journalister som lägger sin karriär på att bekämpa patriarkatet och de här mansrörelserna, att de blir mansrörelsernas bästa rekryterare eller valarbetare kan man säga, genom att kanske stå för en ganska extrem tolkning av olika siffror och en ganska begränsad världssyn där allt handlar om förtryck på olika saker och inte tillåta i sina texter eller så mer nyans. Och då kan de här mansrörelserna hitta ett sånt exempel och säga, titta vad feministerna säger om män. Och det är ganska lätt att belysa kanske bristen på logiken i vissa argument där. Och då används det som material för att rekrytera män till de här rörelserna. Så det är ju lite ironiskt.
Det blir lite paradoxalt att man lever i en tid där folk blir cancelade väldigt lätt, men det är ändå okej att skriva kill all men i sociala medier.
Precis, och det är ju sånt. Alltså jag tror inte att de flesta delar sådana värderingar, men att det är de här extremerna som fått mycket uppmärksamhet i särskilt i USA då på sociala medier. Och även tidningar som New York Times och The Guardian, där sådana här saker har blivit ganska accepterade att skriva. Och det är väl också en del till att många har vänt sig emot de här medierna då, för de tycker inte att det är ett rättvist sätt att beskriva problemen. Och till och med jag, när jag läser böcker skrivna om mansrörelser av en del akademiker från universitet, kan man säga, blir ju ganska störd av att när de skriver om en man som har begått ett massmord, alltså en skolskjutning eller något, när det är fler kvinnor som har blivit mördade än män, när offren är kvinnor, då skriver de att offren var kvinnor. När det är män som har blivit mördade, då skriver de inget om offens könsfördelning. När det är en vit gärningsman, då får man veta hans etnicitet. När det är en icke-vit gärningsman så får man inte veta hans etnicitet. Och när man själv då forskar om det här och känner till detaljerna, så känns det väldigt jobbigt att läsa de här texterna. För man ser att det är,
liksom, det är lite oärligt.
Det är oärligt, det är vinklat och det finns bara ett enda analytiskt ramverk som de använder då, det här med förtryck och förtryckta. Och jag menar, du behöver ingen PhD eller ha liksom forskat i 4 år för att kunna se osammanhängande logik i en text eller hitta luckor i den. Och det är ju många då som ser det och blir störda av det, och sen det används också då som rekryteringsmaterial av de här mansrörelserna.
Skulle du säga att incels är ett säkerhetshot?
Ja, i och med att det finns terrorister som har drivits av incel-värderingar och begått brott, så är det väl det, även om de är få. Sen är ju frågan, i ett kontrollscenario där incelforumen inte existerade, hade de här individerna ändå begått våldsbrott av andra anledningar? Hittat något annat sätt att radikalisera sig på?
De har ju ofta haft psykiska problem sedan tidigare, eller hur?
Precis, så att det är svårt att säga om incelforumen radikaliserar män till att begå våldsbrott som de annars inte skulle ha begått. Så att det är svårt att säga kanske. Och sen beror det ju också på då vad som räknas som en incelattack. Det finns ju tydliga fall som Elliot Rogers då, som bara pratade om sin ofrivilliga sexlöshet, medan andra kanske av de här skolskjutarna har varit inne på någon incelforum och skrivit någon gång eller använt någon incel-mem någon gång, och ska de räknas som det eller inte då. Så att det är väl ett säkerhetshot, men lite oklart hur orsakssambandet ser ut där. Och om elimineringen av incelforum skulle leda till färre terrorbrott, det är svårt att säga.
Tycker du att man aktivt bör försöka motverka incelsrörelser? Och i så fall hur?
Ja, med all säkerhet så är ju de här forumen inte bra för männen och för kvinnor och för resten av samhället. Det finns ju väldigt lite att vinna i att identifiera sig som ett offer och då ägna sin tid till att klaga på sin situation och på andra. Utöver då kanske en kortsiktig känsla av gemenskap. Så jag kan väl säga att incelforumen, ja, de är ju inte bra för någon. Så kan man, så är det väl bra att kunna motverka dem. Och då finns det väl några saker man skulle kunna göra. För det första är det väl att ha en öppnare diskussion om manlig sexualitet och ensamhet. Och alltså att det är varje individs ansvar att inte göra dumma saker och skada andra. Men samhället måste då hjälpa individen att kunna ta det ansvaret. Och just nu så tycker jag att det finns det är lite för, alltså man pratar om män som är ensamma som incels, och så direkt kommer den här stereotypen att det är en vit snubbe som är fast i sin mammas källare och radikaliserar sig på internet till att bli en misogynist och rasist. Men den bilden stämmer oftast inte alls, så man vill kanske ha en lite annan mediebild, mindre fokus på just incels. För den är inte representativ för sexuellt inaktiva män, och på så sätt gör att det blir lite mindre skambelagt att prata om att vara en sexlös man.
Tror du också att det är viktigt att ta liksom mäns utsatthet på ett större allvar?
Ja, alltså jag vill alltid lite så där emot att använda just så här breda grupper som ett sätt att, alltså att koppla vissa samhällsproblem till en viss grupp, såvida det inte just den gruppen som har drabbats av det. Alltså kan man hitta, säg om problemet är att det är en del som inte tar sig in på arbetsmarknaden och att en större andel av de här är män, ska man då göra ett program som hjälper män att ta sig in på arbetsmarknaden, eller ska man bara göra ett program som hjälper individer som inte är inne på arbetsmarknaden att ta sig in på arbetsmarknaden? Då är det bättre att göra ett program för individer som inte är inne på arbetsmarknaden, såvida det inte finns specifika program som hjälper bättre för just män som inte är inne på arbetsmarknaden, för då finns det ändå en rational för att göra så. Så att jag är lite emot det här att använda så här breda grupptillhörigheter till att rama in olika samhällsproblem i. Men just gällande män så finns det väl något i deras upplevelse av sexlöshet, av ensamhet, som kanske skiljer sig lite från den kvinnliga motsvarigheten. Män är ju också mycket mer benägna att begå våldsbrott och leva ut sin aggression på ett farligt sätt. Så där kan det ju finnas en rational för att fokusera på just män. Men däremot så tycker jag att det ska inte vara fritt fram att säga att män som det går dåligt för får skylla sig själva eller så. Utan att ha en lite mer nyanserad, neutral diskussion kring det här och att inte alltid göra det till ett nollsummespel, att om det går bra för kvinnor betyder det att det går sämre för män, eftersom det bara finns två stora könsgrupper att jämföra. Och acceptera att kvinnor kan ha vissa problem och män också kan ha vissa problem, utan att göra det till det nollsummespelsdiskussionen hela tiden.
Tror du att vi fortfarande om 20 år kommer prata om incels?
Jag tror att nivån av sexuell inaktivitet som vi nu ser antingen kommer öka lite eller vara kvar på de här nivåerna. Sen är det väl att, tittar vi till exempel i Japan där det här varit pågått under väldigt länge och det är accepterat i samhället att du är kronisk singel och sexlös, det är inte lika skambelagt att vara en 30-årig oskuld där som det skulle vara här. Där har det ju vuxit upp industrier som riktar sig till just sexlösa män som kallas fiktiv sexualitet eller pseudoromantik, och det är ofta, ett exempel är ju då tecknade karaktärer som de här männen har någon sorts fiktiv relation med. Och det visar ju ändå att sexualiteten kan formas på ett sätt så att den kan riktas mot fiktiva varelser, kan man säga. Och när VR och AI blir mycket bättre så är det väl en del som kommer att gå in i den världen och ha sina partners där. Alltså om du kan designa din ideala partner och ha ett liv med den partnern i en VR- och AI-styrd värld och det blir tillräckligt bra, så tror jag att det är en hel del som kommer kanske ta det steget att ge upp intima relationer i verkliga världen ganska tidigt och hoppa in i de här VR-världarna. Och ju mer du hänger där, desto längre ifrån att lyckas på den verkliga dejtingmarknaden kommer du komma. Så jag tror att det kommer växa om teknologin blir tillräckligt bra.
Tack Peter Ueda för att du vill gästa vår podd och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara Wallin och Emma Frans titta närmare på opinionsundersökningar. Det är ju supervalår i år, så därför är vi nyfikna på hur tillförlitliga opinionsundersökningar egentligen är och om de kan påverka resultaten i val. Prenumerera gärna på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.